Så, välkommen till det här live-meetinget som kommer att handla om datahantering i Silverlight. Det här mötet spelas in, så det kommer att finnas tillgängligt i efterhand. Och det här är det tredje i en serie utav fyra live-meeting som vi håller som en introduktion till Silverlight-plattformen. Så det fjärde och sista mötet kommer gå av stapeln onsdagen den 17 juni och kommer att behandla nyheterna i Silverlight 3. Om ni får några som helst problem så kan ni markera det genom att ändra feedback-färgen uppe i högra hörnet till en annan färg än grön, så jag ser det. Om det till exempel skulle vara så att ljudet försvinner eller ni får några andra problem. Det går också alldeles utmärkt att ställa frågor till mig under mötets gång under Q&A-fliken i Live Meeting. Så med det så hälsar jag er välkomna och kör igång den här presentationen. Jag kommer att prata en hel del om hur man från Silverlight använder externa tjänster och resurser, webbservices, hur man anropar externa tjänster och använder data från dem i Silverlight-klienten. Också lite kring säkerhet och vad man måste tänka på om man ska anropa andra domäner än den domänen som Silverlight-klienten kommer ifrån. Sen kommer jag titta på kommunikation via sockets, för det är en möjlighet som man har tillgänglig i och med Silverlight 2, att man även kan kommunicera via sockets, så då kan man även låta en server pusha data till en Silverlight-klient, vilket kan vara ett intressant scenario. Jag kommer att gå igenom hur databindning i Silverlight fungerar, hur man kan separera själva vyn i gränssnittet ifrån den bakomliggande logiken på ett snyggt sätt och ändå hålla ihop uppdateringar dels av gränssnittet och dels av de kollektioner eller objekt som ligger bakom med hjälp av databindning. Jag kommer också gå igenom isolated storage, hur det fungerar och möjligheten att lagra data lokalt på Silverlight-klienten. Och så kommer jag att avsluta med att prata om ett nytt ramverk för att bygga just dataintensiva applikationer som heter .NET RIA Services. Och det här är den enda delen av den här presentationen som egentligen kommer vara Silverlight 3-specifik. Så att när jag pratar om .NET RIA Services så förutsätter det att man använder Silverlight 3 som nu finns tillgänglig i en beta-version. Silverlight 3 är någonting som jag kommer gå igenom mer på djupet och i detalj i den sista avslutande i den här serien Live Meeting den 17 juni. Så om man tittar på Silverlight så är det ju naturligtvis ett väldigt, väldigt vanligt krav att man ska kunna ta del av externa resurser i någon form. Det här kan ju vara allt ifrån de enklaste resurserna som till exempel att kunna referera till bilder, ljudfiler, videofiler ifall man har en medieupplevelse, till att kunna hämta hem RSS-feeds eller Atom-feeds, till att kunna kommunicera med helt nya tjänster som man bygger specifikt för den här applikationen i Silverlight. Till att kunna dra nytta av existerande tjänster som kan finnas på ett intranät eller externt. Det finns ju också många publika tjänster på nätet som man kan komma åt och konsumera. Om man börjar titta på lite historiskt hur det här stödet har sett ut från början när Silverlight 1 kom, så kunde man och kan fortfarande direkt knyta vissa typer av externa resurser till en Silverlight-klient direkt genom att ange adressen till dem direkt i XAML-kod. Och det här är ju typiskt bilder, ljud och video. I Silverlight 1 var man tvungen, om man skulle kommunicera med någon annan typ av extern tjänst, att gå via webbläsarens stöd för JavaScript och XHTML-request-objektet för att använda Ajax-funktionalitet i webbläsaren för att kommunicera med externa tjänster och hämta data. Det här är någonting som man naturligtvis fortfarande kan göra i Silverlight 2. Men i Silverlight 2 så har man fått stöd för att via hanterad kod i C-sharp eller web.net kommunicera med tjänster via webbklient eller med hjälp av en färdiggenererad proxy på ungefär samma sätt som man kommunicerar med till exempel soptjänster i det stora .NET-ramverket. Så det här förenklar ju naturligtvis avsevärt möjligheten att kommunicera med både befintliga och nya tjänster som man bygger. Så jag tänkte jag skulle börja med en väldigt, väldigt enkel demo på hur man kan anropa en befintlig Windows Communication Foundation-tjänst ifrån Silverlight. Jag ska ta och dela min desktop för att ni ska se vad jag gör. Och jag ska ta och dra igång Visual Studio. Och så ska jag ta fram ett befintligt projekt som jag har tillgängligt. I det här projektet så har jag skapat upp ett Link to SQL-diagram som jag använder mig av för databasaccessen till Northwind-databasen. Det har skapat upp diagram för ett antal tabeller som finns i Northwind-databasen, bland annat produkttabellen. Jag har ett tjänsteinterface som definierar en operation på en service som egentligen returnerar en lista utav produkter. Och de här product är naturligtvis min entitet som jag fått uppgenererad utifrån Link to SQL-diagrammet. Och tittar man på implementationen utav den här tjänsten så se, jag tror jag ska göra så här, se om jag kan dra ner min skärmupplösning lite grann. Dra ner den ganska rejält. Så se om det inte blir lite bättre. Och det med det här så att ni ser hela fönstret här. Så jag har min implementation utav den här tjänsten. Och i den tjänsten så använder jag mig utav ett Northwind Data Context för att egentligen bara returnera alla produkter som finns i produkttabellen. Så kollar vi på den här tjänsten. Så kan jag naturligtvis till exempel ta ut VSDL-beskrivningen på den här tjänsten och använda mig av den för att skapa upp en proxy-klient i en Silverlight-applikation som jag kan använda mig av för att komma åt den här tjänsten. Så jag tar och öppnar upp en ny instans utav Visual Studio. Tar och skapar ett helt nytt Silverlight-projekt. I det här fallet så vill jag ha en webbapplikation därför att man kommer inte kunna debugga en Silverlight-applikation som gör anrop mot en webbservice om inte den applikationen faktiskt är länkad till ett webbapplikationsprojekt. Därför att annars kommer den här köras direkt från filsystemet och då kommer man inte kunna, jag tror det hänger ihop en säkerhet att man inte kan debugga den på rätt sätt då. Så jag skapar också ett webbprojekt som den här länkas in i. Och så vill jag naturligtvis skapa en referens till den här tjänsten som jag precis visade. Så att tar VSDL-beskrivningen för den. Ser min product service där, get product. Den kan få heta service reference 1. Blir väl alldeles utmärkt. Så tar jag och lägger till en referens till den. Så det som händer nu är att jag kommer att få ett felmeddelande som jag faktiskt inte riktigt vet vad det beror på, men det fungerar alldeles utmärkt ändå. Men jag kommer få en service referens i mitt projekt. Och jag kommer också få en liten Service References Client Config. Det här är en konfigurationsfil som jag faktiskt får ett fel i Silverlight 3 som jag kör. Egentligen så är det ingen Silverlight 3 specifik nu som jag demonstrerar. Men det här måste jag ta bort för att det här ska fungera. Den där transport-elementen gillar den inte. Så vi tar bort den. Den här klientkonfigurationsfilen är ju till för att man i ett deployment-scenario på ett enklare sätt ska kunna byta ut adressen till den endpoint som Silverlight ska användas utav. Istället för att det här låg inkompilerat i själva DLL:en som kommer att kompileras utifrån Silverlight-applikationen. Så det är därför man har brytit ut det här i en klient-config naturligtvis. Så. Och en viktig sak som är en begränsning i Silverlight i dagsläget, som också kommer vara en begränsning i Silverlight 3, är att den här tjänsten, om vi går tillbaka till den, den måste ha en bindning, och då pratar vi alltså i fallet VSDF-tjänst, som är utav typen basic HTTP binding, som jag scrollar ner lite här. Så ser vi att min endpoint här har en basic HTTP binding. Det innebär alltså att Silverlight inte stödjer till exempel VS Security. Inte out of the box. Jag tror att jag inte sett något direkt exempel på någon som faktiskt har lyckats skapa det själv heller. Jag har inte någon roadmap för om det är på gång att byggas in i framtida versioner av Silverlight. Men än så länge så är det alltså en begränsning att du måste köra basic HTTP binding i din VCF-tjänst. Så. Går tillbaka till Silverlight-applikationen här. Och för att det här ska bli lite roligare demon så tänkte jag att måste kunna visa upp att jag hämtar data. Så jag tar en datagrid och lägger in i min Silverlight-grid här. Vi kan ge den ett namn. Jag kan få heta grid 1. Och kan göra den lite större den här. Så i min code behind här så kan jag naturligtvis skapa upp en ny instans utav den här service reference product service client som jag nu har fått uppgenererad på samma sätt som man får en proxy klient uppgenererad i vanliga .NET ramverket. Vi kan kalla den för client. Och vi vill ha en ny sån. Client vill jag ju använda mig av för att hämta produkter i det här fallet. Men om man tittar på den här client-klassen så har den ingen metod som heter getProducts motsvarande den operationen som exponerades utav VCF-tjänsten. Utan det som den har är en getProductsAsync och en getProductsCompleted. Det är nämligen så att all extern kommunikation inifrån Silverlight ut till externa tjänster är asynkron. Det går inte att göra anrop ut från Silverlight synkront. Så att lite grann så tvingar man in, eller väldigt mycket ska jag säga, tvingar man in utvecklare i att programmera asynkront. Och det här gör man därför att annars är det extremt lätt att man hänger gränssnittstråden som Silverlight arbetar på och körs i. Det vill säga man hänger hela webbläsaren. Därför så vill man inte ge möjligheten en gång att försöka göra anrop synkront. Och det här är också rätt så vettigt när man tänker efter. Därför att det du faktiskt gör är att i en webbläsare gör ett anrop mot en extern tjänst. Och du har ingen aning om eller när det här svaret kommer tillbaka ifrån den här externa tjänsten. Så att för att hantera det där så har man, får man lägga till en eventhanterare för en callback till getProductsCompleted. Och i den eventhanteraren för det eventet så kan jag då hantera att jag får tillbaka ett svar ifrån den här tjänsten. Och i den här så får man Object Sender och också någonting som heter GetProductsCompleted Event Arguments. Och det är naturligtvis där jag har det data som jag får från tjänsten. Så jag kan ta min grid här och säga att den ska autogenerera sina kolumner. Och sen kan jag även sätta this item source till mina event arguments och resultatet ifrån den. Det här är en typ utav databindning som fungerar för en del av de inbyggda kontroller som finns. Så har man en item source som man direkt kan binda kollektioner utav objekt emot. Så, och så måste jag naturligtvis faktiskt göra det här anropet. Och då är getProductsAsync en void. Därför att jag inte returnerar någonting naturligtvis. Utan jag gör bara det här asynkrona anropet och ser åt den att göra anropet. Hantera det här eventet när det kommer tillbaka. Och kan vi faktiskt ta och göra så här att vi kan till och med debuggköra igång den här tjänsten så att den ligger och kör. Så där har vi den. Och vi kan också debuggköra våran Silverlight-applikation för att se vad som händer när vi debuggkör den. Och vi vill tillåta debuggning. Jajamän. Så här kommer den att försöka köras i en testsida. Men här sker det ett fel. Man får ett communication exception. Och om man läser det finstilt det här så säger den att den kommer inte åt den här tjänsten. This could be due to attempting to access a service in a cross-domain way without a proper cross-domain policy in place. Okej, okay, så det finns alltså ett skydd mot att anropa över domängränserna. Och i det här fallet så kan man tänka sig att localhost, anrop mot localhost borde vara samma domän. Men eftersom jag kör det här i web development server så kommer den också att skicka upp den här på en annan port, tjänsten, än vad den tilldelar porten för själva webbprojektet som jag kör Silverlight i. Och det räknas också då som anrop över flera olika domäner. Så, hur kan man komma runt det här då? Jo, det är nämligen så att Silverlight, innan den gör ett anrop, letar efter en fil som måste finnas på tjänsten. Så om vi går tillbaka till tjänsten här, stoppar den. tittar i tjänsten så har jag faktiskt tagit fram en sån fil här. Det är bara det att jag har gett den ett felaktigt namn med vilje. Så jag tar och döper om den till clientaccesspolicy.xml och så tittar vi på den. Så det här är alltså en clientaccesspolicy som ur tjänstens synvinkel medger att den blir anropad utav Silverlight-klienter. Så att det är tjänsten som måste gå med på att den får bli anropad utav Silverlight-klienter. Och i det här fallet så har jag en väldigt, väldigt lössläppt regel som säger att allt får anropa den här. Och de får anropa vart de vill, hur djupt ner som helst i katalogstrukturen här. Så här ska man naturligtvis inte göra, utan man ska naturligtvis styra det här till de ursprungsadresser som Silverlight-applikationerna kommer ifrån, som man vill kunna släppa igenom anrop till den här tjänsten. Och viktigt att poängtera också att det här skyddar alltså inte tjänsten från anrop någon annanstans ifrån än Silverlight-klienter. Utan det här är någonting som klienten kontrollerar för att, eller rättare sagt Silverlight-runtimen kontrollerar för att gå med på att göra det här anropet. Så då kan vi fråga sig, varför i hela fridens namn sker det här? Jag tänkte jag ska besvara det inom en liten stund. Jag ska bara nu när den här finns se att det verkligen går att anropa den och få ut de här produkterna. Så jag behöver inte debuggköra igång den här, utan jag kan faktiskt bara öppna den. Så har vi den där körandes. Så går vi tillbaka till Silverlight-applikationen. Kör den. Så bör den göra det här anropet igen. Hitta en client access policy och jag får ut de här produkterna som finns i Northwind-databasen. Och kan till exempel göra sådana saker som sortera dem på namn direkt i den här datagriden. Så, varför vill man ha en sån här client access policy? Jag går tillbaka här och tittar på presentationen igen. Så det är nämligen så att en Silverlight-klient använder webbläsarens säkerhetsmodell när den gör sina anrop. Det vill säga, om man loggar in på en banktjänst som använder Silverlight, så kommer man logga in med någon typ av säkerhetsmodell som webbläsaren tillåter, och där webbläsaren ansvarar för att hålla den säkerhetssessionen. Till exempel via en cookie som säger att man är autentiserad. Men det här hindrar ju inte användaren från att i samma session fortsätta surfa vidare till, i det här fallet då, evilapps.com. Och evilapps.com skulle potentiellt sett kunna skicka ner en Silverlight-applikation till användaren som med samma autentiserade inloggning skulle kunna göra anrop emot mybank.com i det här fallet då. Och potentiellt sett kunna stjäla och modifiera data om det inte fanns något som helst skydd för att den inloggade sessionen i en webbläsare begränsades till att kunna peka ut att Silverlight-klienter som kommer från en viss domän, de får göra anrop mot den här tjänsten, men inga andra. Så det här hänger ihop med att webbläsaren har loggat in i en browser-session. Silverlight letar efter två olika typer av sådana här policyfiler. Den ena är clientaccesspolicy.xml, den som jag precis har visat. Den andra filen är Adobes motsvarighet som heter crossdomain.xml, som fungerar i princip på samma sätt. Och det här är ganska smidigt eftersom den här crossdomain.xml redan finns deployed på en mängd av de här större publika tjänsterna för att man just ska kunna göra anrop emot dem. som jag nämnde då, så går det också att kommunicera via sockets. Och det här är intressant för att det ger möjlighet att pusha data från en socket-server ner till en Silverlight-klient. Det vill säga istället för pull så kan man ha ett push-scenario. Så att man kan uppdatera en Silverlight-klient i realtid. En sån här socket-server, den måste också ha en policy-server. Eller rättare sagt, den måste kunna svara på ett anrop efter en sån här client access policy. På en dedikerad port 943. Så att det första Silverlight-klienten kommer göra vid en socket-kommunikation eller uppkoppling mot en socket-server är att begära en sån här client access policy-fil. En begränsning i socket-kommunikationen är också till ett visst portspann som är 4502 till 4532. Vilket också innebär att ska den här kommunikationen ske genom brandväggar så måste de här portarna som den kommunicerar på, eller den porten som den kommunicerar på, som kan vara någonstans i det här spannet om man sätter det på den porten. Den måste vara öppnad i brandväggen naturligtvis. Så jag tänkte visa ett exempel på hur det kan se ut. Så jag tar och går tillbaka till min desktop. Och öppnar. Ett annat projekt. Rättare sagt en solution som innehåller ett antal projekt. Bland annat så innehåller den just en socket server. Det vill säga en väldigt enkel konsolapplikation som har en TPC listener som den startar. Och om det kommer ett anrop efter en sån här policy, så hämtar den helt enkelt, den läser in en client access policy-fil. Och om det går bra och returnerar den och klienten tar emot den, så kommer den att gå vidare och starta upp själva socket-servern. Och ligga och sända data med ett intervall på 5 sekunder. Så var 5:e sekund så kommer den att skicka iväg data. Och det datat är egentligen bara lite random. Ska försöka se ut som något slags börskursdata som den skickar iväg. Där den, det är ett HTML-format där den egentligen bara skickar in någonting som skulle kunna vara börskurser med ett värde mellan 5 och 50. Klienten å sin sida ser ut så här, att den skapar upp en DNS endpoint, en ny socket med hjälp av den endpointen, och så gör den en connect async med en eventhanterare angiven. Och vid en connect så säger den, lägger den till ytterligare eventhanterare för receive. Och på en receive så tar den emot det här stockdata, eller den här börskursen. Och det den gör med den är egentligen att den uppdaterar en canvas som jag har en grafkontroll i. Jag kommer publicera det här exemplet på min blogg. Så att ni kan ta del av det här också i efterhand, ni som tittar på det här och ni som är med live. Så om vi tar och debuggar de här, så kommer den först starta den här policy-servern. Den ligger och väntar, den får en policy-request som den tar emot och servar. Och så börjar den skicka data. Och det här datat animeras i takt med att det kommer i en grafkontroll. Eh. Nu är det naturligtvis kanske inte så speciellt vackert när man ser det här i live-meeting-form. Men det här är ett ganska roligt, visuellt snyggt demo att visa annars. Som visar just på möjligheten att få kommunikation i realtid från en server. Jag kan ta och stänga ner den där. Och så går jag tillbaka till min presentation. Så det var alltså en demo utav hur man kan pusha data ifrån servern med hjälp av socket-kommunikation. För att sedan binda sitt data i sina vyer eller i sitt gränssnitt så använder man den databindning som både Silverlight och dess storebror kan man säga, WPF, har inbyggd möjlighet och stöd för. Och det här är faktiskt en riktigt, riktigt bra egenskap hos både WPF och Silverlight. För det ger en väldigt snygg separering utav vyn och modellen. Det här kan man ta mycket, mycket längre genom att använda sig av någon av de exempel på model view, view model mönster som finns. Där man ytterligare separerar det här så att man egentligen inte har någon kod alls i code behind. Utan man använder commands i XAML-koden, i gränssnitts i vyn för att skicka mot en view model som i sin tur används av en modell för att hantera datat. Jag kommer inte visa något så avancerat exempel idag, men det finns till exempel jättebra exempel på Nikhil Kotaris blogg. Fredrik Normén som är utbildare på Cornerstone, han har också skrivit väldigt många bra artiklar om det här. Databindning i Silverlight fungerar med alla typer som implementerar IEnumerable, det vill säga alla array-lister, typ olika typer av kollektioner. Det finns också ett färdigt interface som heter iObservable Collection som man kan låta sina egna kollektioner implementera för att få stöd för databindning. Så en bindningsuttryck som man alltså deklarativt anger i XAML-koden, de kan vara envägs eller tvåvägs. I Silverlight 3 så får man också möjlighet att binda element direkt emot andra elements egenskaper. Så det är någonting som kommer gå igenom vid den sista avslutande live-meetinget om Silverlight 3. För att notifiera runtimen om att en förändring har skett antingen i gränssnittet eller i en egenskap hos ett objekt så används ett event som heter Property Change Event och man implementerar ett interface som heter iNotify Property Change för att göra sina klasser, att ge dem möjlighet att notifiera runtimen. Så jag ska ta och visa hur det här ser ut genom att visa en liten demo utav databindning och iNotify Property Change. Vi går tillbaka till desktopen och bara kollar att ljudet fungerar fortfarande. Det gör det. Så ska jag ta och öppna ytterligare ett projekt som jag har liggande som heter Data Binding. Så i det här gränssnittet så har jag databindning på förnamn och efternamns inmatningsfältet här. Så kollar man på XAML-koden här så ser man att det sitter en binding till en egenskap som heter first name och att det här ska vara en tvåvägsbindning. Det vill säga att om någonting matas in i det här textfältet så ska det också slå igenom på det som den egenskap på ett objekt som det här är bundet emot. Och samma sak om den egenskapen förändras på det objektet i runtime så kommer det också återspeglas i gränssnittet. Och samma sak här på efternamnet. Jag har också en textblock här lite längre ner här som där jag vill skriva ut de förändringar som sker i runtime. Så jag vill också prenumerera på det här Notify Property Change-eventet och skriva ut det som händer där. Och så har jag också ett nytt förnamn och ett nytt efternamn som jag kan ange. Och en knapp lite längre ner för att verkligen sätta namnet. Om vi navigerar till eventhanteraren för det här så ser vi att vad det knappklicket gör är att sätta ett personobjekts first name-egenskap till det den får in ifrån fältet där och ett personobjekts last name-egenskap till last name-fältets text. Personen här är utifrån en personklass som jag har definierat själv. Jag skapar upp en ny sån här person. Tittar man på personklassen så implementerar den just iNotify Property Change. Och det den måste ha med då är ett Property Changed Event Handler som jag namngett till Property Change här. Och det jag gör det är att när en egenskap förändras här så notifierar jag runtimen om att den är förändrad genom en liten hjälpmetod som jag har här nere. Där man triggar det här eventet, Property Changed, och skickar in vilken egenskap det är som har förändrats. Så det gör jag både för last name och för first name här. Så går vi tillbaka i vår code behind för sidan. Så ser vi att de här första fälten med förnamn och efternamn, de har en egenskap som heter data context. Så det är alltså möjlighet att databinda direkt element eller objekt i Silverlight direkt mot en objektinstans i det här fallet. Och sen vill jag också i runtime skriva ut allting som händer. Så här hakar jag på en egen property change event handler för att hantera att när det här eventet inträffar så vill jag faktiskt sätta texten till vad som vad den snappar upp har förändrats. Så det här blir ganska tydligt om man faktiskt kör den här applikationen. Jag har Johan, jag har Limfors. Om jag ändrar till exempel efternamnet här, eftersom den här är databunden med en tvåvägsdatabindning, så kommer Property Change att triggas och jag får någon slags styggelse där i mitten. Så att det är nog bäst att vi ändrar det där till någonting som är lite rimligare. Och så sätter vi det namnet och då kommer det naturligtvis att återspeglas återigen då i gränssnittet förnamn efternamnfältet där uppe därför att det är tvåvägsdatabundet. Så det är en otroligt smidig mekanism. Och det som är riktigt trevligt med den här också det är att i det här fallet så gjorde jag själva fältet eller rättare sagt själva textboxen first name och last name databunden. Men jag skulle ha kunnat göra det element som omsluter bägge de här databundet mot ett och samma personobjekt. Då kommer den här databindningen att flöda ner till alla underliggande element. Jag har fått in en fråga här. Använder du någon särskild komponent för att presentera diagram eller är det någon som finns inbyggd i Silverlight? Och har Ola Axelsson frågat om. Jag förmodar att du menade Det är Link to SQL-diagram som jag använde när jag gjorde ett anrop emot tjänsten. Och då var det alltså Link to SQLs inbyggda funktionalitet för att visa upp ett grafiskt diagram över de klasser som mappar mot tabellstrukturen. I det fallet i min Northlin-databas. Så jag hoppas att det var svaret på den frågan. Så ska jag ta och återkomma till egentligen vad jag tänkte visa lite snabbt. Det var att eftersom alla de här textblocken och textboxarna är inslutna i en och samma grid som har namnet layout route, så skulle jag naturligtvis kunna säga att istället för att sätta de här på varje element för sig, så kan jag säga att sätt datakontexten för hela layoutrouten till min person. Och så kan vi ta bort det där. Datavinningen via datagriddens gridden omsluter. Så det är väldigt trevligt. Så ska jag ta och gå tillbaka till min presentation. Så, det var databindning, lite grann om det. Ska jag fortsätta med att kolla på någonting som heter Isolated Storage. Isolated Storage är möjligheten att kunna lagra data lokalt i Silverlight-klienten, eller rättare sagt egentligen på användarens disk. Den här datat kommer att lagras på filsystemet på en plats som inte är helt uppenbar att hitta, utan det är någonstans djupt nere i någon Windows-katalog, så finns det något obfuskerat storage. Därmed är inte sagt att det är säkert på det sättet att användaren inte kan komma åt om man verkligen skulle försöka. Så att man ska inte se det som att det är något ställe där man kan lagra hemligheter okrypterat och utan att använda någon chans att komma åt det. Men inte heller uppenbart vad det är. Däremot så kan man med hjälp av Silverlights kryptografiska API kryptera saker som man lagrar där om man vill ha det krypterat också. Det här medger i alla fall att applikationer kan lagra saker lokalt och faktiskt hur mycket data som helst, förutsatt naturligtvis att användaren har tillräckligt mycket disk och att användaren godkänner att Silverlight-applikationen får lagra mer data än de 1 megabyte som är default för den här funktionen. Så den här använder API:er som väldigt mycket liknar de vanliga API:erna som finns för Isolated Storage i stora .NET-ramverket. Så jag ska ta och visa hur ISO Storage ser ut när man använder det. Så jag ska ta och öppna ytterligare en färdig solution. Som sagt, var jag kommer att posta upp alla de här exempelprojekten som jag har visat. Dock så kör jag Silverlight 3 och också Silverlight 3 Tools för Visual Studio, så att alla projekten kommer vara kompilerade för Silverlight 3. Även om det inte är något Silverlight 3 specifikt jag har visat, så jag ska skriva en liten notis om det också när jag postar upp de här. I det här fallet så har jag ett antal fält som visar hur mycket utrymme som används till den här applikationen, hur mycket tillgängligt utrymme det finns och quota, det vill säga hur mycket får den här applikationen lagra på användarens datum, och också en ansökan så att säga om att få lagra mer data. Och det enda sättet att trigga igång en prompt som gör att användaren går med på det här, det är via någon typ av eventhantering. Så att det måste vara styrt från användarinput. Det här kan inte triggas igång utav applikationen själv då. Och det är en säkerhetsåtgärd. Tittar vi på vad den här gör då, så till att börja med så tar den lite testdata och skapar helt enkelt en textfil och lagrar i isolated storage. Hämtar upp det här datat igen och skriver ut vad den har lagrat. Och tittar vi på hur den först lagrar det här, så använder den en klass med isolated storage file för att plocka fram den här filen och egentligen skriva det data som den har fått in till den filen. Den inte plocka fram filen, den skapar upp filen rättare sagt och skriver data till den. Och i laddningsfallet här, då plockar den fram filen och med hjälp av en streamreader så läser den det som egentligen finns i den här filen. Ganska straightforward. Tittar jag lite längre ner så ser man att här kommer all den här informationen som finns i isolated storage file. Det vill säga hur mycket kvota som finns tillgängligt. Och hur mycket tillgängligt utrymme som finns. Och här ser man också hur man gör en request för att göra den här kvotan större då för att utöka den. Så vi tar och kör den här. Ska visa hur det ser ut. Så skrev den helt enkelt ut texten hello there. Det var det som den sparade ner. Jag kan säga åt den att by the way, jag vill ha, nu ska jag säga det där är 1 meg. Jag vill ha 10 megs utökad storage här. Klicka på den där så kommer Silverlight att slänga upp, eller runtimen, Silverlight runtimen kommer slänga upp en specialanpassad prompt där då användaren får godkänna det här eller välja att inte göra det. Jag godkänner det i det här fallet. Då kan jag också högerklicka på applikationen, gå in i Silverlight configuration, titta på de applikationer som jag har använt och se att nu ska vi se vad vi hade den någonstans. Det står inte hur mycket användningen är utökad till, men det står bara hur mycket den använder. Men jag kan också välja att ta bort all applikationslagring här och stänga av det också. Så att det här är någonting som man inte ska se som något speciellt varaktigt lagring för användarens synvinkel då, utan är det någonting som ska lagras permanent så ska det sparas ner på disk istället. Men däremot kan det vara riktigt bra att använda till exempel för att lagra saker lokalt när användaren går i offline-läge, om man använder Silverlight 3 och kör en autobrowser-applikation. Det är någonting som jag kommer att prata mer om i sista live-meetinget, men ett annat scenario är att man kanske vill serialisera ner objekt som man arbetar med för att plocka upp dem vid ett senare tillfälle och fortsätta arbeta med dem. Så vi ska ta och gå tillbaka till presentationen. Så det här var en demo utav Isolated Storage. Som avslutning så tänkte jag att jag skulle prata lite grann om en nyhet som kommer att komma. Den kommer att släppas efter Silverlight 3. Den är beroende av Silverlight 3. Så det här är inte någonting som finns med i Silverlight 2. Och det är ett helt nytt ramverk för att hantera just datahantering i dataintensiva, kanske verksamhetsstödjande mer Silverlight-applikationer. Ofta det som man brukar kalla för rich internet application, det vill säga möjligheten att bygga mer riktiga applikationsgränssnitt i webbläsaren. För utmaningen med den här typen av utveckling traditionellt, när man har haft webbaserade applikationer där data ska skickas över flera olika lager, det är att man har någon typ av databas och skapat eller har någon typ av datakälla, dataaccesslager. Man har sina affärsobjekt som hanterar servervalidering, affärsregler. Man exponerar det här via någon typ av tjänst för att en klient ska komma åt den. I det här SOAP.NET-klient så är det ganska enkelt att skapa en referens till tjänsten på klienten, på samma sätt som ni såg att jag gjorde till VCF-klienten tidigare, eller VCF-tjänsten tidigare på klienten. Men man måste bygga sitt gränssnitt med en master details vy ofta, det vill säga en lista på kanske produkter, och väljer man en produkt så får man se detaljvyn på den produkten. Man måste ha något sätt att binda det här resultatet som man får från tjänsten mot sina vyer. Man måste bygga uppdateringsmekanismer och koppla ihop dem. Och lite grann beroende på hur komplext scenariot är så kan det här bli olika komplext. Och sen så måste man även förmodligen ha någon typ av paginering, sortering, validering, testmöjlighet av det här datat. Och det som kallas för plumbing code i den här bilden växer ganska dramatiskt. Och det här är ju sån kod som kanske inte är det roligaste att sitta att uppfinna gång på gång igen. Så att ofta så bygger man egna typer av ramverk för att hantera det här. Eller åtminstone återanvändbara moduler. Och .NET RIA Services är ju ett sätt att försöka förenkla det här. Och till slut kan man ha någon typ av logik också på klienten för att hantera saker där som man har större möjlighet till de med rika internetklienter. Men .NET RIA Services vill, med det vill man förenkla hela den här processen. Så att man vill via ett fördefinierat mönster för hur man hanterar det här låta utvecklare inriktar sig på att egentligen lösa affärsproblemen på ett bättre sätt. Istället för att behöva hålla på med sådana saker som change tracking på klienten till exempel. Sortering, paginering och så vidare. Så jag tänkte jag skulle visa som avslutning en ganska snabb demo på hur .NET RIA Services ser ut. Det här är någonting som det finns jättebra presentationer på ute på nätet. Jag ska visa startadressen efteråt också till där du kan dels ladda hem den här och testa den, men också titta på fler bra exempel och få länkar vidare till screencasts och demos för det här. Men låt mig switcha över till min desktop igen. Så ska jag ta och öppna. Ett färdigt projekt igen. Och i det här fallet är det alltså ett .NET RIA Services-projekt. Så när man installerar det så får man möjlighet att skapa upp någonting som heter Silverlight Business Applications. Så en Silverlight Business Application är det som jag har utgått ifrån här. Den använder sig utav en ny mall i Silverlight som innehåller stöd för det nya navigeringsramverk som kommer i Silverlight 3. Som jag nämnde, det här är ju Silverlight 3 specifikt. Så att stänga den där lite mindre. Så ser du lite bättre hur den där ser ut. Så här ser applikationen ut. Om jag tar och kör den. Så det den gör är i det här läget att den hämtar anställda ur AdventureWorks databasen. Och för dataaccessen så använder jag mig utav Entity Framework. Så här är ett en Entity Data Model som jag har genererat upp utifrån AdventureWorks-databasen med employee och products med i det här fallet. Med hjälp av den kan jag sedan skapa upp en domäntjänst som det här ramverket kan konsumera. Men jag tänkte att jag skulle visa först hur det här faktiskt ser ut. Och vi ska göra så här. Jag ska inte debuggköra den här, utan jag ska ta och ska bara starta den här sidan. Starta Silhouette-applikationen. Går till Employees. Jag får en Master Details-vy, det vill säga en datagrid där jag kan välja bland anställda i det här fallet. Jag kan filtrera i det här datat. Så jag vill bara visa de som har ett visst antal vacation hours, till exempel. Jag kan stega mig igenom det här resultatsättet med hjälp av den inbyggda paginering som finns. Jag kan också välja en enskild entitet här och välja att editera den. Och den innehåller också stöd för sådana saker som att hantera att affärsregler flödar från servern till klienten. Så i det här fallet så var ett valideringsfel därför att jag satt ett för högt värde på en viss egenskap här i ett av fälten. Så hur kan man exponera sina entiteter, sin domänlogik, sin affärslogik med hjälp av tjänster som en sån här RIA Services-klient kan konsumera då? Det kan man göra genom att lägga till någonting som heter en Domain Service Class. Så det här är en ny mall i Visual Studio som man får installerad med .NET RIA Services. Jag kan säga att jag vill ha en product service till exempel. Så kommer den här att känna av att jag har Entity Framework, eller om jag hade haft Link to SQL så hade den också känt av det, entiteter. Det här behöver inte vara Link to SQL eller Entity Framework. Det här kan vara dina helt egna typer av klasser som du vill använda dig av, din egna dataaccess. Det kan till exempel vara en Hibernate som du vill använda. Men just den här kodgenereringen som man får på köpet här fungerar med Entity Framework och Link to SQL. Så i det här fallet väljer jag Products. Jag väljer att göra de här editerbara. Jag kan också, om jag vill, generera metadataklasser, och då kan jag lägga på ytterligare valideringsregler till exempel som kommer flöda över till klienten. Jag skapar den här och då får jag kodgenererat en klass som heter Product Service som är överifrån Link to Entities Domain Service. Därför att det här är just Link to Entities som jag använder mig av. Den har ett attribut som säger att den tillåter klientaccess. Och så har den skapat upp CRUD-funktionalitet åt mig, det vill säga get product, insert product, update product och delete product. När jag kompilerar här så kommer kodgenerering att ske även på klientsidan. Vilket gör det möjligt för mig att komma åt den här direkt ifrån min Silhouette-applikation. Jag kommer få en kodgenererad fil här. Och jag kan till exempel skapa upp en ny Silhouette page. Kan ta och kalla den för products. I min products vill jag lägga till en datagrid. Här ser man också att det finns en data form, och det är den här detaljvyn då som jag kan använda mig utav. Om det här är master, se varför jag inte får en, varför jag inte får lägga till den. Jag vill lägga till en data grid. Så, tack. Jag kan kalla den här för grid 1. Och det jag har möjlighet till nu är att i min code behind komma åt en en domain, domain context som jag kan använda mig av. Den här kan jag också deklarera i XAML-kod. Så att jag kan skapa en domain data source som pekar ut den här om jag vill helt deklarativt. Men i det här enkla demot så tänkte jag bara gå in i code behind här och säga att i min product skapa en product så att jag får lite och så har jag namespacen där för att få den där rätt. Jag vill ha en ny sån här domain context. Och det ska vara en nej, jag behövde inte den. Den här heter product, just det. För att jag skulle få en lite namn twist där mellan product och product, men det gick bra. Jag skapar upp en sån här domain context. Jag kan använda mig av den domain kontexten för att ladda ska se om jag gör rätt här. Ska kolla på den här kodgenererade filen vad min domain context heter egentligen. Entiteten heter ju naturligtvis product och min kontext borde heta product context naturligtvis, förlåt. Så jag skapar upp en product context som är en domain context. Så. Och min domain context kan ladda produkterna. Återigen, det här är asynkront så den kommer att se åt den här att ladda de här. Och när jag har laddat de här så kan jag säga att min grid kan databinda emot produkterna som jag kommer att ha fått ut här. Sen för att kunna se den här sidan så måste jag snabbt lägga till den i min navigeringsapplikation här. Så att jag tar och byter ut den här employee page mot en products och kallar den för products. Så. Så debuggar vi det här. Och går på våran product så får vi ett fel. Se vad det kan vara. Jag tror att det är så enkelt som att jag gör så här istället. Jag bara kör den här test ASPX-sidan istället så kommer det här att fungera alldeles utmärkt. Jag tror stenhårt på det. Jag kör den. Den kommer att göra ett restbaserat anrop till mina products. Som ser ut så där, så lite tomma ut. Så såg inte ut som jag fick ut allting utav dem. Ja, jag fick ut data i alla fall. Och det som sker när RIA Services gör det här anropet är ett restbaserat anrop som går mot den här tjänsten. Jag kommer inte gå in mer i detalj på RIA Services utan jag kommer att gå tillbaka här och visa vad du kan läsa mer om det egentligen. Så på codemsdn.microsoft.com/RIA-services så kan du gå in och lära dig mer om RIA Services. Han som är chefsarkitekt för RIA Services-utvecklingen. Han heter Nikhil Kothari och han har jättebra information på sin blogg www.nikhilk.net. Och naturligtvis så vill jag promota min egen blogg lite grann också. Blogg, sen kom, Rob F. Förmodligen så har du redan hittat dit om du tittar på det här. Se om det finns några fler frågeställningar. Ledsen att det blev lite snabbt här på slutet med .NET Rea Services. Men som sagt var, det finns jättemycket bra information och det finns ett alldeles utmärkt white paper på codemsdn.microsoft.com/reaservices som handlar om det här med en jättebra genomgång av hur du bygger upp en sån här applikation. Så, med det har jag dragit över några minuter idag. Jag hoppas att du som har tittat har tyckt att det här har varit intressant. Jag tar jättegärna emot fler frågor via Q&A-funktionaliteten. Återigen, ledsen att det blev lite snabbt så här på slutet. Kommer naturligtvis att återkomma till Rea Services och det finns en väldigt bra screencast som Fredrik Normén har spelat in. Jag tror till och med den ligger ute på Channel 9 som man kan kolla på också. Så jag lämnar utrymme för frågor, om det finns några frågor kring det som du har sett nu. Du är naturligtvis jättevälkommen att höra av dig till mig med frågor om det skulle dyka upp frågeställningar kring Silverlight eller någon annan av våra teknologier. Med det så vill jag tacka för att du ville vara med på den här live-meetingen och jag hoppas att du är med på nästa också, som alltså sker den 17 juni. Jag ska ta och visa den också. Onsdagen den 17 juni, 14-15, precis som vanligt, men på en onsdag. Därför att jag tror inte det är så många som är intresserade av att sitta på midsommarafton kanske och titta på en live-meeting om Silverlight. Då går vi igenom Silverlight 3 och alla spännande nyheter i den. Och så vill jag bara avsluta med att pusha lite grann för våra duktiga utbildningspartners. Så både AdSkills, Cornerstone och Informator har jättebra Silverlight-relaterade utbildningar, så gå in och titta på deras utbildningsutbud om du är intresserad av att lära dig mer. Så med det så önskar jag dig trevlig helg och tack för att du var med på det här live-meetinget om Silverlight och datahantering.